väldigt märkligt det här med döden. Att folk bara försvinner. Det var ett citat som jag gick och spridde då, att hon är inte död, hon har bara gått och gömt sig. Och på det sättet är det ju faktiskt det den konstiga känslan man får. Att hon är ju närvarande, hennes vävstolar står ju kvar. Och, jag vill ju gärna att det på något sätt ska finnas, att hon ska finnas. Om inte annat så genom alla attribut då, som vi har hemma. Vi har ju byggt vårt hem gemensamt och jag har ju ingen större lust att städa bort henne, om man säger så. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Hej där och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Nemo möter en vän. Avsnitt nummer 597 i ordningen och veckans gäst är sällskapsresan legendaren Lasse Åberg. Men Lasse är i sorg. Hans fru och livskamrat har gått bort efter 60 års äktenskap. Så detta blev ett skört och emotionellt samtal med denna 85-åriga nöjesikon. Om livet, döden, konsten, kärleken, sorgen, succéerna och allt däremellan. Ni får mer än gärna följa den här podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter. Men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohedén.se. Men nu kör vi igång veckans avsnitt med en av de största vi har inom tv och film, Lasse Åberg. Då kör vi Nemo möter en vän med svensk tv och films största legendarer, får man ändå säga. Lasse Åberg, hej på dig.
Hej, hej.
Hej, hej, hej. Hur mår du?
Jo, tack. Still standing. Men jag brukar kokettera och säga att man är inte 80 längre. Det känns att man är... Framförallt så märker man ju det på när man tittar sig runt bland kamraterna. Det är otroligt många som har i himlen av filmteamet till exempel. Och där, så att det är en slags reminder att man står i kö. Nu ska vi inte vara så tragiska, nej. Nu ska vi prata annat.
Vi ska prata allt möjligt, men jag förstår att den tanken har funnits för dig och är ständigt närvarande på något sätt, antar jag.
Jo, så är det.
Men vad gör det med dig då? Hur är du med sådana känslor? Blir du ledsen? Blir du rädd? Eller borstar du bara bort det från axlarna?
Jag försöker att häva tendenser till självömkan, för att det är lite patetiskt. För att jag kommer ihåg när det är ett ögonblick i mitt liv då jag tyckte väldigt synd om mig själv. Det var när jag missade en badbuss till Flaten. Morsan hade sett fel i tidtabellen och jag stod där med min lilla väska med sockerkaka och läsk och skulle åka och bada. Så kom inte bussen. Och då gick jag upp till mamma. Så hon borstade ju bort det så blixtsnabbt och sa ja, jag såg väl fel i tidtabellen då. Då började hon dammsuga. Tänkte jag, så ledsen har jag aldrig varit i hela mitt liv som just då. Och jag börjar känna likadant nu, att det är tusan också vad folk ramlar omkull runt om en. Ja, senast nu så var det till exempel då Sven Melander. Ja, det är många.
Intressant ändå att det är ditt go-to-minne, att det är en missad badbuss till Flatenbadet. Liksom. Nu när du ändå har stött på riktiga motgångar i livet, så är det ändå ett minne som verkligen ligger kvar som en pil i dig.
Jo, jag skrev att jag aldrig varit så, tyckt så synd om mig själv. Inte ens när min pappa dog så var jag så ledsen som jag missade en buss till Flatenbadet.
Så. Men det där är intressant för att man har ju oftast sina små urtrauman och små minnen från barndomen och livet som kanske inte riktigt står i proportion till vad som egentligen hände.
Nej, det är någon som har sagt att sorg växer med dig. Det växer som dina ben, som dina armar. Det finns kvar så att säga.
Mm. Men du, vi kommer komma in på det senare i podden, det här med sorg. Men jag tänkte ändå, vi sitter ju på ditt museum eller i någon slags... Vad ska man säga? Barack? Parallellt, kan man kalla det?
Ja, vi har gjort en liten dagkonferensanläggning här. Vi kan ta emot folk som i grupp som har något dagseminarium. Så att.
Ja, vi sitter precis bredvid museet då. Men jag undrade, hur går museet?
Och det går bra. Det har gått bra de senaste åren. I början så puttade jag in en hel del pengar i projektet då. Egentligen ett vansinnigt projekt, men väldigt kul naturligtvis, stimulerande och har lärt mig mycket på vägen. Men nu några år så har det gått med vinst, vilket är jättekul.
Och du bor väldigt, väldigt nära här.
Ja, jag får 4 kilometers promenad per dag fram och tillbaka, så att det är bra för gamla gubbar, har de sagt.
Och den promenaden går du fortfarande med en klackspark, eller?
Ja, det gör jag.
Härligt ju. Men du har ju fått människor att skratta i, men vad är det, 40 år, 50 år? Ja, men det är hur lång tid som helst ju. Och jag undrar om det finns någon baksida till allt det där, att alltid vara den som står för ljuset. Vad händer i dig när mörkret kommer?
Ja, jag gav ju nyss ett exempel på det, att jag försöker bekämpa den där självömkan och mörkret på olika sätt.
Men om vi inte ska prata själv...
Jag är inte någon speciellt deppig figur på det sättet, det kan jag inte säga. Och när det gäller filmerna så har jag ett väldigt fint citat tycker jag. Comedy is just a funnier way of being serious. Så att vi försökte ju göra så kallade igenkänningskomedier eller recognition comedy, som man ska vara fin. Alltså inte göra fars eller någonting sånt där, utan vårt motto var ju hur det gör vi svenskar i olika situationer, och då började vi med de här massrörelserna och som sällskapsresan och seglingen och golfen och allt vad det är. Så att, det var ju ett uppdrag kan man säga som jag fick av en kille som heter Bosse Jonsson som producent. Som vi löste.
Jag har ju hört av en regissörkompis att du förhandlade dig till en väldigt bra deal när du gjorde Sällskapsresan. Alltså att du fick en mycket bättre procent än vad man i regel får när man skapar en film så. Kanske för att du investerade lite själv och satsade lite och tog en risk. Men sen blev du också mycket, mycket rikare på kuppen. Stämmer något av det här?
Nej. Den som skötte hela den pekuniära biten, det var ju Bosse Jonsson. Han är min kompis. Och han såg ju till att det blev ett bra avtal. Jag lämnar ju bort allt sånt där med ekonomi och pengar och sånt till folk som är roade av det. Min uppgift är ju att vara kreatör, alltså att skriva, designa affischer, förtexter, skriva dialog, hitta på. Så det är ord och bild är min grej, inte siffror.
Men vet du om ifall du fick ett bättre avtal än standarden?
Jag brukar likna min ekonomiska situation vid en nedlagd station. Alltså pengarna bara åker förbi in i olika projekt och Så att jag får ju, så jag har mat för dagen. Och jag har ju plöjt ner en hel del av filmpengarna i det här projektet, Måbergs museum då till exempel.
Mm. Tänk vilket väntat svar ändå. Tänk om du hade sagt så här: nej men Nemo, jag är snuskigt jävla rik.
Ja, tyvärr är jag inte det. Ibland kan jag få för mig att jag kanske borde ha tagit mera betalt för det här. Men jag har ju haft en tjej som har skött det här och som jag skickar över alla såna här saker, förhandlingssituationer till, för att jag sitter inte och schackrar med mig själv och försöker prissätta mig själv i olika lägen, utan det får hon göra om den där uppdrag som där får hon ta hand om den diskussionen.
Vad hade hänt med dig om Sällskapsresan och filmerna runt den perioden hade floppat? Vad tror du att du...
Det hade väl förmodligen inte gjort någon fortsättning på... Vi började med Repmånad som då i vissa tidningar fick väldigt sval kritik. Men det gick ju väldigt bra, filmen.
Publiken har väl alltid varit med dig?
Jo, det kan man nog säga, eftersom jag fortfarande ligger på 10 topplistan där på med 3 filmer. Så.
Men vad hade du varit idag, tror du, om du aldrig hade fått den där succén?
Ja, bandet hade säkert fortfarande existerat. Och jag har ju min konstnärliga verksamhet, jag har ju 3-4 utställningar varje år. Så att jag har ju, min verksamhet låg inte bara i filmandet, tvärtom.
Mm.
Så att, jag är ju en grafisk formgivare som har filmat då och då, inte tvärtom. Jag är ingen skådespelare som ritar en liten gubbe då och då, utan det är tvärtom. Jag har ju magisterexamen från Konstfack i ryggen, så att jag har ju använt den biten hela tiden också.
Mm. Men hur mycket tror du var tur och timing, och hur mycket var ren skicklighet i att det blev sån braksuccé?
Ja, jag tror att jag hade hjälp av barnprogrammen. Att de hade byggt upp ett slags förtroende för min figur då. Och att det hjälpte till när det gäller filmerna. Trasan och bananer var ju väldigt uppskattat som barnprogram. Och det kom ju precis innan, eller ungefär samtidigt som första Sällskapsresan kom. Så det var någon slags växelverkan där som gjorde att det funkar.
Men under de här åren när det verkligen smällde till för dig, eller small till för dig, och allt gick så jävla bra och du blev rikskändis, hur upplevde du den biten, den här, ja men att bli så pass berömd? Och jag antar att du fick skriva autografer, att folk tittade på dig på gatan, och just den här offentlighetsbiten, minns du hur du upplevde den?
Det var ju, började ju redan på 60-talet. Så gjorde ju Arne och jag en del lite latchavantgardistiska tv-program och sådär. Så att jag har nog en känsla av att jag var förhållandevis välkänd redan då.
Mm. Men går det att jämföra?
Vi gjorde ju Montreux-bidrag och grejer. Det går ju inte att jämföra med filmerna direkt, men...
Nej, men jag tänkte just den biten, när det verkligen blev, ja men typ Sveriges kändaste.
Men om man nu ska, nödvändigtvis ska vara nylle, så är ju Sverige ett behagligt land, va?
Mm.
Det är ju, hade det varit Amerika hade det väl varit förfärligt, va? Men det är ju nästan så att svenskar blir nästan blyga när de ser, de har sett på tv och vänder sig bort. Att, nej, jag har inte lidit av det, kan jag säga.
Om du får välja i Sällskapsresan-serien, vilken film är din favorit och vilken film tycker du är svagast?
Jag ser inte filmerna riktigt på samma sätt som jag ser hela inspelningssituationen och sådär, och jag tycker seglingsfilmen var väldigt kul att göra. Och att seglingsfilmen också har en väldigt bra början när Stig Helmer ramlar ner i den här soppråmen. Så den går igång bra. Jag gillar den filmen. Och jag tycker även golfaren var trevlig att göra, eftersom det var väldigt kul att komma till Skottland. Och jag är lite anglofil så där, så jag tyckte det var väldigt trevligt att vara där.
Men kan du nämna vilken film som, inte sämst då, jag förstår att du inte kan säga det, men som du kanske kände så här i efterhand att det fanns mycket som du kanske hade velat göra annorlunda?
Ja, inte. Kanske att jag tycker att den som jag kallar för Hälsoresan kanske var lite tidig. Mm. Den hade nog kanske varit lite mer aktuellt. Aktuell något senare. Mm. När man börjar prata mer om yoga och träkramning och hela den biten. Den kanske är, jag tror i alla fall om jag kan tolka människor och möter, så är väl den som kanske angår minst utav filmerna.
Mm. Du var före din tid.
Ja, det vet jag inte, men det var väl före värsta yoga-hypen och kristallterapi och hela den biten.
Mm. Hur trött är du på påståendet om att konceptet är snott med Sällskapsresorna?
Ja, jag vet vad du syftar på. Det var ju, de påstod att jag hade stulit situationer från några franska filmer. Men och så sa jag att jag har inte sett de filmerna, vilket jag inte har. Och så var de envisa och tyckte att jag ljög. Då blev jag lite sur faktiskt, för att jag är inspirerad, kallar jag det för, av vissa filmskapare som till exempel Woody Allen och Jacques Tati, har jag använt vissa element av de filmerna i mina filmer.
Mm.
Men då vill jag påstå att jag skäl inte, utan jag inspireras av. Jag har ju en scen i Semestersabotören där folk springer fram och tillbaka på en järnvägsperrong, som jag översatte till ett sånt där bagageband där de springer fram och tillbaka.
Mm.
Som är klart inspirerad av Jacques Tati. Och det finns en scen i Golfaren som jag också är lite inspirerad av Jacques Tati, där Stig Helmer och hans kompis blir arbetslösa och börjar jobba som sån här renhållningsarbetare. Och då lät vi bygga en sopvagn som ser ut som en golfbag, golfvagn som de då går med bland golfare. Då kände jag att det här, tack Tati, det här skulle du ha gillat.
Mm. Men de här anklagelserna som ändå fanns under en period om att du hade snott konceptet, hur lika är dina filmer de här andra filmerna? Vet du det?
Jag har inte sett dem, så jag vet inte.
Nej.
Det är väl, det finns ju, jag tror det främst gäller skidfilmen, har jag förstått. Så är det ju vissa saker som man måste ha med i en skidfilm.
Mm.
Det här med laggen som ramlar och någon konstig vurpa. Och, jag menar, det är man tvungen att ha med i en skidfilm.
Mm.
Och det är möjligt att det finns med i den filmen då, men som sagt, jag har inte sett film.
Men om jag hade varit filmskapare och någon anklagade mig för plagiat på ett sånt sätt, då hade jag ändå varit nyfiken på att se den andra för att avgöra hur pass likt det är. Du har aldrig känt den nyfikenheten, eller?
Nej, jag... av ren lathet också, för att jag är ju i stort sett analog, så att jag orkar inte ladda ner och hålla på med såna där grejer. Att, ja.
Mm. Men en gammal vän till dig och en gammal poddgäst också är ju Sven Melander, som gick bort för några år sedan. Och han var även en nykter alkoholist sedan många år tillbaka. Jag är lite nyfiken eftersom jag själv har just missbruk, nykterhet, tillfrisknande ganska nära mitt hjärta. Både från uppväxten men också för egen del. Jag lever ju nykter sedan 10 år tillbaka. Så jag blir nyfiken på vad Svens alkoholism eller problemdrinkande, någonting som du la märke till under era inspelningar?
Nej, det kan jag inte säga. Vi gick ut och åt då, efter inspelningarna och tillsammans ibland. Och jag kan inte minnas att han på något sätt övertrasserade konsumtionen. Utan han var... påverkade inte, snarare underströk det väl hans rollfigur. Men han har ju själv skrivit att han var lite trött en morgon och då sa sminkösen: perfekt, du ser, du ser perfekt ut. Berra.
Men du har ju själv pratat en del om det här med likheterna mellan Stig Helmer och dig själv. Vart kom inspirationen till den karaktären ifrån? Hur mycket var dig själv och hur mycket var något annat? Och det som var något annat, var kom det ifrån?
Ja, jag vill ju ha... Det är ju en klassisk underdog. Har ju funnits genom hela filmhistorien. Allt från Chaplin och vad de nu heter. Det är den lilla drabbade människan. Och jag hade ju kunnat valt någon skådis också som hade gjort den här figuren. Men jag tänkte, jag kan ju göra den själv, så är det en mindre att regissera. En färre att regissera. Jag ser ju lite halvtrött ut och lite frånvarande ut sådär, så det passade bra i rollen.
Men hur är det att regissera sig själv?
Jag har ju en slags vision och jag vill hur folk ska tala i filmerna. Jag får ju lite krupp av när det blir lite överspel sådär, och jag vill ju gärna att de... Kameran är 30 centimeter från en människa, så behöver man inte skrika så att det hörs upp till tredje raden. Jag försökte väl anslå någon slags ton genom mitt eget sätt att agera då. Och sen... Stig Helmer är ju den lille drabbade mannen, kan man säga, som inte har gjort någonting av det han ger sig på. Utan det är norrmannen som är motorn i sällskapet. Som tar ut honom på olika äventyr. Och det var ju ett lyckokast att Jon Skolmen kunde ställa upp, för att det blev ju ett bra par, tycker jag.
Komplettera varann fint.
Ja.
Men jag tycker att det är... Ja, men det var ju en fullträff, uppenbarligen också. Och det är intressant att höra hur skapare ser på det här med att regissera sig själva. Men Inspelningarna då, det känns som att de var ganska gemytliga och trevliga och friktionsfria. Men fanns det någon av inspelningarna som var lite kaotisk? Och fanns det någon konflikt som sticker ut som du minns från de här åren?
Nej, vi hade ju då Bosse som är väldigt lugn och förståndig. Och sen hade vi Peter Hald som plötsligt fick en ny titel som inte finns i filmbranschen, teknisk regissör.
Mm.
Han skulle hjälpa till med det polisarbetet i regifunktionen då. Skrika till folk att kan du flytta på det, du är rutiga skjortan och så vidare, så slapp jag det. De kunde ägna mig åt dialogen och sen titta på bilderna. Och alltså, jag slapp vara inspelningspolis helt enkelt.
Min fördom om dig säger ju just det, att du kanske inte är den som är jättebekväm med att skälla på folk och ryta till under en inspelning.
Nej, jag törs nästan påstå att jag är lite konflikträdd på det sättet. Men det tog Peter hand om då, som sagt.
Skönt.
Ja, det var skönt.
Mm. Men du, Lasse, din fru Inger gick ju bort här, är det 1-2 år sedan?
Ja, 2 år sedan.
Mm. Ni levde ihop i över 60 år, stämmer det?
Ja, 65, det blir 35 och ja, nästan 60 år.
Mm. För många människor så är ju det en hel livstid, vilket är helt... ja, men det är svårt att greppa liksom hur lång tid det är. Men jag blir nyfiken på hur du är med känslor. Har du gråtit mycket över det här?
Nej. Det finns ju olika sätt att visa sorg. Och överhuvudtaget så gråter jag i vissa lägen, men då är det av andra orsaker. Det är när jag ser barn på tv som sjunger, då kan jag gråta. Och jag kan gråta av vacker musik också. Men det är klart jag grät vid några tillfällen. Det är ju väldigt märkligt det här med döden, att folk bara försvinner. Det var ett citat som jag gick och spridde då, att hon är inte död, hon har bara gått och gömt sig. Och på det sättet är det ju faktiskt, det den konstiga känslan man får, att hon är ju närvarande, hennes vävstolar står ju kvar. Och jag vill ju gärna att det på något sätt ska finnas, att hon ska finnas, om inte annat så genom alla attribut då, som vi har hemma. Vi har ju byggt vårt hem gemensamt och jag har ju ingen större lust att städa bort henne, om man säger så.
Nej, jag kan verkligen förstå det. Är det okej att du berättar om dagen det hände och hur det gick till?
Ja, hon blev dålig på natten och fick andningssvårigheter. Hade varit lite dämpad på kvällen och jag ringde ambulans och den kom och hon kom in i ambulansen och sen åkte vi till Akademiska och hon klarade inte färden dit. Så gick det till.
Vad blev hennes sista ord?
Hon var övertygad om att hon bara skulle in och kureras, så att hon sen sista ord blev faktiskt: kan du hämta mina läsglasögon på muggen?
Du har beskrivit det som att bli halv i någon intervju som jag läste med dig.
Jo, men så är det ju. Det är ju halva ens personlighet som sticker på något sätt.
Men sörjer man personen eller sörjer man livet som man hade tillsammans?
Man sörjer alla stunder. Om man... Vi lagade mat tillsammans, vi reste tillsammans, vi jobbade tillsammans. Vi åt frukost tillsammans. Vi var... hade utställningar ihop. Att,
Vad är det som blir kvar? Jag tänker på tiden efter en sån här grej. Hur går man vidare och hur minns du första tiden?
Någon slags chock. Döden är ju outgrundlig, det är svårt att förstå mentalt. Att plötsligt så finns man inte. Det är många filosofer som har försökt knäcka den nöt.
Det är helt obegripligt, jag håller med. Pratar du fortfarande med henne ibland?
Jag drömmer om henne då och då. Och brukar morsa på henne när jag kommer hem och sådär. På något sätt leka att hon finns.
Du har ju alltid varit lite utanför det moderna. Ingen mobil, ingen egen mailadress, och det gör ju dig till någon slags unikum idag. Men vad har det gett dig att leva på det sättet?
Ja, säkert gått miste om en massa saker, men å andra sidan det är en läggningsfråga. Jag har inte körkort heller. Jag har ju aldrig varit intresserad av motorer och bilar och teknik. Jag har ju vigt mitt liv åt ord och bild. Och jag har inte orkat tränga igenom 100-sidiga bruksanvisningar. Utan... tagit den enkla vägen. Jag vet att det alltid är något barnbarn som numera är yngre medelåldern som är väldigt duktiga på sånt här, så att har jag dem som konsulter då. Om det är något tekniskt problem med tv eller dator. Eller dator har jag för övrigt ingen. Jag har en padda som jag tycker är jättekul, men jag använder väl 3% av kapaciteten. På den. Jag tycker Safari är utmärkt. Jag tycker det är jättekul att skicka bilder. Och tycker det är bra att mejla fram och tillbaks. Och sen vet jag att det finns jättemycket funktioner jag inte använder då. Av ren lathet och ointresse.
Du har ju barn, du har ju barnbarn och du har ju barnbarnsbarn. Det är en stor flock du har under dig.
Ja, det börjar bli en liga.
Hur känns det?
Det är ju naturligtvis fantastiskt att kunna pricka av och få barnbarns barn. Att ynnest att få bli morfars far. Det låter ju uråldrigt, men... jag ser nog på publiken när vi har våra konserter med Bananbandet att det är faktiskt 4 generationer som brukar komma. Det är folk i min ålder som tar med sig barnbarnsbarnen.
Mm. Ja, det är ju få förunnat får man säga. Att få barnbarnsbarn. Men jag är lite nyfiken på det här med din kreativitet. För att jag minns att jag hade med Claes Eriksson från Galenskaparna och Aftershave i podden. Och han pratade om att med åldern så hade i alla fall hans kreativitet falnat lite. Och han var ganska ledsen över det, minns jag, när vi pratade om det. För det har ju varit, han har varit så otroligt kreativ genom åren och sprutat ur sig filmer och produktioner. Och när han var som hetast och bäst så var det ju, ja, men jag tyckte det var briljanta saker som kom därifrån. Men han var ganska bekymrad över att nu kommer det inte samma flöde längre. Liksom. Hur känner du kring kreativitetsfrågan och åldrande?
Min verksamhet är ju väldigt mycket idébaserad. Jag får ju grafiska uppdrag. Jag ger mig själv grafiska uppdrag, kan man väl säga. Nu får jag en kul idé, den vill jag gärna göra som ett grafiskt blad då, eller en teckning, ställa ut. Och jag tycker nog att det är förhållandevis konstant.
Mm.
Förfallet märks ju mera när det gäller den fysiska. Jag spelar inte tennis längre. Jag spelar ju tennis till något år efter det att jag hade fyllt 80. Men sen så kändes det, och golf också. Det är svårt, man är enögd.
Mm.
Det blir lite onödigt mycket bollar i ruffen.
Ja, du sa det innan vi slog på mikrofonerna här, att du har problem med ena ögat och prognosen är ganska så usel.
Ja, det har jag, sån här shower door. Det ser ut som jag tittar igenom någon tjock plastfilm ungefär. Jag ser ljus och mörker, men jag kan inte se med det ögat.
Mm.
Men det andra är gudskelov förhållandevis mint condition, så att jag kan ju teckna sånt fortfarande.
Mm. Men vad är du mest rädd för att förlora nu? Är det minnet? Är det kroppen? Är det känslan?
Ja, det är skräckscenariot, det är ju demens, va?
Mm.
Dels är det ju framförallt av en anhörig sjukdom.
Mm.
Och sen så är det ju väldigt märkligt. Och att personligt förändras och det är usch.
Ja, det är ju verkligen skräck. Men när ens livspartner försvinner, som för dig, blir man mer redo då själv att lämna, eller växer det bara ännu mer rädslor?
Jag brukar ibland, jag läser ju dödsannonser, gjorde jag ju inte förut, och då ser jag ibland att det är man och hustru, och det kan ju vara en olycka att de går bort samtidigt eller ungefär samtidigt, men det kan ju också vara så att när den ena går bort så tappar den andra livsgnistan och på något sätt följa med, känns det som. Och det är rätt vackert, tycker jag. Det är fantastiskt.
Mm. Kan du känna det?
Nej, jag tycker att än så länge så är det spännande att vara kvar och kolla på hur det går med olika saker. Barnen växer upp och där, så att jag har inga såna suicide idéer.
Nej, men många människor brukar ju vittna om att, och det är någonstans för mig lite lugnande som har brottats mycket med dödsångest och existentiella tankar och så här, att när man blir äldre så blir man mer, ja, men man hamnar i någon slags acceptans över livets gång och man förlikar sig med det och man blir mer lugn inför att lämna livet. Att det kommer liksom med åldern. Och jag hoppas det är så, för det finns ju inget läskigare, tycker jag, än gamla människor som är livrädda för döden. Det är väldigt, det blir en läskig krock där på något sätt.
Ja, det är någon som har sagt att jag är inte rädd för att dö, men jag är rädd för att mista livet. Det är väl, det skriver jag under på.
Mm. Det är kloka ord.
Ja.
Men blir det kanske en sista sällskapsresan här på 90-årsdagen?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det känns nog färdigt med filmandet.
Stig Helmer på ålderdomshem, kom igen!
Jo, men det förslaget har jag faktiskt fått. Du är inte först där. Det har jag hört, men... Och det är säkert mycket komedi i det.
Mm.
Men, ja... Nej. Det var ju ett teamarbete i högsta grad. Och nu är det gänget borta, va? Så att...
Mm.
Både min norska sidekick och producenten och Peter Hald och Melander och allt vad de heter. Att det skulle betyda att man ska trimma upp ett nytt gäng då sådär. Och,
mm.
Nej men det känns gjort. Det var det.
Men man har ju aldrig fått se dig i princip i såna här underhållningslekprogram eller så Let's Dance eller Stjärnorna på slottet och så. Visst har inte du gjort det?
Jo, Stjärnorna på slottet har jag varit med.
Just det, men jag tänkte övriga program. Det är ganska sällsynt förekommande att du är med i sådana där andra program.
Ja.
Hur har du känt kring valet kring sådana grejer genom åren? För jag antar att du har fått väldigt mycket förfrågningar.
Ja, det har jag fått.
Hur har du sållat liksom?
Nej, Let's Dance, det var ju... Det är ju, som jag har förstått med dem jag har pratat med, väldigt ansträngande och inte helt lätt. Och, nej, jag har tackat nej.
Men det är väl poängen också med Let's Dance, att det inte ska vara lätt, att man ska lära sig att dansa.
Ja, visst, visst.
Mm.
Ja, absolut.
Mm. Men hur upplevde du en sån sak som Stjärnorna på slottet då?
Det var spännande. Jag brukar titta på det också. Jag tycker det är kul. Dels är det att jag känner ofta väldigt många av dem som är med. Och det är kul att höra dem berätta. Och det var ett kul gäng jag var med, och de är med Maria Lundqvist och Claes Månsson var med och Ernman var med.
Mm.
Det var ett jättetrevligt gäng.
Mm. Ja, Maria Lundqvist och Claes Månsson är verkligen två personliga favoriter för mig.
Mm.
Mm. Men vilket humorgäng tycker du har varit roligast genom åren i Sverige då? Och du får inte säga din egen humor just nu. Du får välja mellan...
Nej, det skulle jag inte säga ändå.
Du är alldeles för ödmjuk för det, jag vet det. Men om du får välja mellan Lorrgänget eller Killinggänget eller Galenskaparna och Aftershave?
Jag tycker de... Killinggänget var strålande i början, tycker jag, respektlöst och väldigt nyskapande, så att jag satsar nog på Killinggänget. Jag tycker Schiffert är väldigt duktig, till exempel.
Men du, om man ska tänka lite livsbokslut då, det låter ju deppigt visserligen, men jag tänker om man ska se på ditt liv och din karriär i sin helhet, vad kan du känna är din största stund? Vad är du mest stolt över och hur vill du att folk ska komma ihåg dig?
Jag tror att det är... Det som har tagit störst plats i media som man blir ihågkommen för, det är väl då filmerna, antar jag.
Mm.
Filmerna och barnprogrammen. Och sen det jag själv tycker är väldigt modigt av mig att sätta igång, det är det här museiprojektet.
Mm.
Som har varit väldigt kul och berikande på många sätt, men var ett riktigt äventyr.
Mm. Ja, det känns ju givet att det är Sällskapsresan. Filmerna som folk kommer ihåg dig främst kring. Men dig personligen då? Är det också det som du blir mest stolt över? Eller finns det något annat projekt? Kanske något som inte folk tror riktigt som du känner? Fan, det där är en av livets höjdpunkter.
Ja, det... Jag har ju varit... Svår att definiera yrkesmässigt. Är jag tecknare? Är jag skådespelare? Är jag musiker i ett kiddie rockband? Är jag och så vidare? Men det är ju idébaserat alltihop. Så att, jag har ju haft förmånen att kunna välja media. Och jag tror att... Jag vill gärna bli ihågkommen som en ett oförvägen typ när det gäller just allmän praktiserande kreatör, kan jag kalla mig för.
Mm. Hur viktig
att jag, trots att jag är en fegis, ändå har tagit tag i olika saker och skapat populärt barnprogram och skapat de här filmerna och så vidare. Och inte fastnat i någon bransch riktigt, utan på gott och ont naturligtvis. För att folk får ju en tendens att fråga, vad gör du på riktigt?
Men finns det något som du ångrar att du aldrig gjorde?
Jag skulle... gärna har, om jag fick leva om mitt liv, ta tag i gitarrspelet. Jag började plocka lite på gamla dagar och försöka fördjupa mig lite i gitarrspelet för att komma ur treakkordsträsket. Och det är väldigt kul, va? Men det skulle jag ha gjort när jag var i 20-årsåldern. Men inte när jag var i 80-årsåldern.
Jag tänker också på det här med intervjuer. Du har gjort 1 miljard intervjuer under ditt liv ungefär. Finns det något du aldrig har berättat i en intervju? Något ämne som du vet för och valt bort liksom att prata om alltid, medvetet?
Nej, det är så avhängigt av intervjuaren. Vad det rinner åt för håll i intervjuer. Så att det har ju en tendens att värja mig lite om det blir för intimt, så att säga. Det är, försöka vara lite privat.
Så det finns ändå en integritet där. Som säger
ja, det
till.
Hoppas jag.
Som säger till.
Det hoppas jag.
Ja, det är väl bra. Men du, om din fru Inger hade hört det här samtalet, vad hade hon sagt då, tror du?
Ja, hon hade nog, hoppas jag, hållit med. Och tyckte att jag var förhållandevis sanningsenlig. Och inte påsade för mycket och gjorde mig till.
Jag tror att hon hade blivit väldigt glad över hur fint du har pratat om henne i det här samtalet.
Ja. Men vet, hon kanske lyssnar.
Ja, kanske. Men om det här, Gud förbjude, skulle bli en av dina sista intervjuer, vad vill du då att folk ska förstå om dig som de kanske inte har förstått ännu?
Att jag trots min sävliga framtoning faktiskt är rätt arbetsam.
Jag tycker att du har utstrålat genom åren en väldigt imponerande kreativitet med allt du tar dig för och allt du skapar. Så jag tror inte att folk tycker du är lat och sävlig. Tvärtom faktiskt, helt ärligt. Mm. Men du Lasse, vi börjar närma oss slutet av den här trevliga pratstunden. Stort tack för att du tog dig tid att snacka lite skit med mig.
Ja, jag brukar citera Oscar Wilde. Han sa ju att om man vill hålla en människa fängslad, låt henne prata om sig själv.
Mm. Och det har du fått göra.
Jag har fått göra.
Ja, med den äran skulle jag säga. Var rädd om dig och ta hand om dig, och så lovar jag att jag och mina döttrar kommer förbi museet snart och njuter av det.
Ja, ni är välkomna.
Tack.
Glöm inte att titta in i trasankojan.
Det lovar jag. Att inte glömma.